Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast. Holy Crap är ju, som ni nu vet för det här laget, en podcast om hälsa, spiritualitet och självutveckling. Och i den här podden så har vi både intervjuer med intressanta gäster och så spelar vi in en hel del solavsnitt där jag och Amanda sitter och snickersnackar om livet i stort och smått. Utöver podden så har vi också vår Instagram, Holy Crap Official, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så har vi också vårt växande community, Holy Crap Community, på Facebook, som har nu närmare 5000 medlemmar. Så att in där och bli en del av en underbar gemenskap. Och kan du inte få nog av det här med spiritualitet och hälsa, så har vi också vår hemsida holycrapco.com där du hittar mängder av artiklar. Du kan ta del av en fantastisk astrokurs bland annat och mer kommer. Och den här sidan uppdateras varje vecka med nya artiklar och nyheter. Så att in där och gotta ner dig i spirituellt innehåll. Välkomna till en ny vecka i Holy Crap-världen. Förra veckan så blev det ju inte ett vanligt avsnitt, utan vi valde istället att släppa en meditation med Marie. Det var väldigt medvetet för att vi vet att det är många som känner att det har varit ganska tufft de senaste veckorna. Och då tänkte vi att det som vi tror att alla behöver mest just nu är att bara landa en stund. Själv har jag gjort den här meditationen typ 5 gånger förra veckan och jag känner att det verkligen hjälpte så mycket. Men den här veckan så är vi tillbaka med en intervju igen och det känns ju väldigt härligt och peppigt. Och denna veckan så har jag träffat Peter Salberg som är grundare av Surfakademin. Surfakademin är ju ett yoga och surfretreat som de håller på flera platser runt om i världen nu igen när allting har öppnat upp. Men de har även retreats hemma vid, så på olika platser i Sverige också. Och det här var en härlig intervju. Peter kom precis hemflugen från Maldiverna där han har varit på en veckas surfresa och bara haft det drömmigt. Han tog verkligen med sig den här härliga energin in i studion. Och med Peter så kommer vi att prata om en massa spännande saker, både högt och lågt. Det blev djupare och ännu härligare än vad jag hade tänkt från första början. Vi pratar om passionsdrivet entreprenörskap, vi pratar om närvaro, vi pratar om resan med Surfakademin självklart. Men också om hur det spirituella har kommit in i hans liv de senaste åren och även faktiskt kommit in mer och mer i Surfakademins liv. Och blivit en större del av retreatsen. Så det är väldigt spännande. Och sen på slutet av det här samtalet så kommer vi att avslöja någonting som jag är väldigt, väldigt taggad på. Och jag kan bara säga hint, hint. Det handlar om Holy Crap, det handlar om Surfakademin och det handlar om Costa Rica. Nej, okej, varför ska jag hålla på och hinta? Vi ska ha ett spirituellt retreat med Surfakademin på Costa Rica i februari. Kan ni ens förstå det här? Oh, herregud. Men mer om det nu i avsnittet med Peter Salberg. Ha en underbar vecka allihopa. Den här veckan så är Holy Crap sponsrat återigen av det svenska cannabibeauty-märket Mantel. Och Mantel är ju extremt hypat just nu. De har ju en hel hudvårdsserie och den stora och liksom viktiga ingrediensen i Mantels hudvård är ju CBD.
Ja, och CBD är ju den nya superingrediensen inom hudvård. Och man ser ju att det här är väldigt hypat i LA och New York till exempel. Och det är ju även kallat Canna Beauty, säger man ju. Men det som är just med CBD i just mätesprodukter är ju att det är, man har liksom utvunnit extrakter från bladen i hampplantan. Och det är den delen av cannabis som man inte blir hög av. Och vad CBD gör för huden är ju att det är en hjälte för trött och stressad hud. Och jag tycker att man får extremt mycket lyster och glow genom att CBD återfuktar och balanserar huden och ger hur mycket antioxidanter som helst.
Ja, man älskar ju när naturliga ingredienser från naturen kan hjälpa oss på det här sättet.
Ja.
Och Mantle har ju en hel hudvårdsserie för en hel hudvårdsrutin. Och med Mantles produkter så behöver du inte liksom en strikt 12-stegsrutin, utan du kan lite mixa och matcha deras produkter lite så som du känner. Och en av produkterna som är extra fantastiska just nu när det börjar bli kallt och torrt ute är ju deras Rich Cream.
Exakt, för nu känner man ju liksom att den här sommarkrämen som man har haft innan inte, den gör ju inte helt och hållet jobbet, utan jag känner att jag behöver liksom något lite fetare, lite krämigare som verkligen ger den här liksom extra återfuktningen nu när det börjar bli lite torrare luft ute. Och då passar ju den här Rich Cream perfekt, för den är ju helt underbar, konsistensen på den och allting. Så man känner verkligen att man får den här kraftiga återfuktningen som man vill ha.
Exakt. Och Rich Cream är ju en rik vinterkräm, kallar de den. Utformat för att stärka huden och agera som ett skyddande sköld mot kallt och torrt väder. Och den näringsrika formulan boostar hudens cellförnyelse, bygger upp elasticitet, vilket man ju älskar, och berikar hudens essentiella barriär. Och det här är ju liksom nyckeln i The Rich Cream, att den ger som en hudbarriär mot just kall och torr
luft. Exakt, och den är avsedd för alla hudtyper, så man behöver inte ha extra torr hud, man behöver inte ha fet, utan den är liksom för alla. Men den är även särskilt lämpad för känslig, trött, torr och tunn hy som exponerar för kylig, eller vad säger, mycket kyla och det här lite hårdare klimatet vilket vi har här i Sverige.
Ja, sen har ju också då Mantle massa andra fantastiska produkter. Vi älskar ju deras Dream Mask, vi älskar deras Glow Serum bland annat.
Mm.
Och vi kan ju se enormt stor skillnad på vår egen hud när vi använder Mantles produkter.
Ja, och jag menar så här, ja, min sömn är inte den bästa just nu, men min hy har faktiskt typ aldrig varit bättre. Så det tackar jag faktiskt Mantle för.
Ja, och Mantle har ju såklart gett oss en rabattkod. Och den är med koden HOLYCRAP så får du 20% på hela sortimentet på hellomantle.se.
Ja, så in och hoppa loss på Mantle och tack för att ni är med oss även denna vecka.
Tack! Hej och välkommen Peter till Holy Crap Podcast.
Tack snälla. Fint att vara här.
Jättehärligt att ha dig här. Vi är alltid extra glada när vi har en man med oss i podden. Det känns lite extra lyxigt. För att det är mycket kvinnor i den här världen. Och du sitter ju här och är liksom knallbrun solbränd. Mm. Berätta varför, för det är lite provocerande så här i november, eller oktober, när liksom brännan är helt borta på alla andra.
Ja, det är svårt att mörka ju. Jag kom faktiskt hem igår från så här drömmarnas drömresa, en veckas surf och segling på en katamaran och bland de här fantastiska atollerna och reven på Maldiverna.
Men gud, vem gör det?
Nej, jag vet, det är liksom, det är helt magiskt. Så att det var, vi var ett kompisgäng på 10 personer. Och så under en vecka så bara omfamnade vi hela Maldiverna och surfade 7-8 timmar per dag. Käkade en nyfångad fisk och bara njöt. Det var helt otroligt, verkligen. Mm. Det känns knappt när man satt så här i taxin på väg över Centralbron hem, så känns, har det verkligen bara gått en vecka? Det skulle kunna ha gått ett år.
Men var det, har turismen kommit igång eller?
Ja, men det är så svårt. Vi var ju, och vet jag riktigt, men vi bodde ju på en båt. Så vi var ju bara i land en kort vända i onsdags på en lokal ö. Och där hängde vi lite med ett local crew, men annars det så känns det som att det börjar så sakteliga komma igång. Vi flög via Qatar och så det känns som att folk börjar bli sugna på att sträcka ut och upptäcka världen igen.
Och för dig så är ju det här egentligen din vardag nästan i vanliga fall, att ta ut och resa mycket och leva som en digital nomad på något sätt, eller hur?
Mm.
Men såklart så har det ju inte varit så nu. Det senaste
inte alltid på en katamaran i Maldiverna. Nej. Riktigt så bra är det inte.
Vi kommer komma in mer på liksom din livsfilosofi och det här drömmiga livet som jag tror sjukt många är väldigt avundsjuka på. Och som jag tror ger lite det här att man jobbar och jobbar ett helt liv för att man någon gång ska kunna få ha det livet du har. Men att folk inte riktigt fattar att man kan ju faktiskt ha det nu.
Mm.
Det är inte en omöjlighet. Men det här kommer vi vidare in på snart.
Mm.
Men du är ju grundare och initiativtagare till Surfakademin tillsammans med Jens.
Precis, och Jens, vi är ju lite Filip Fredrik eller Alex Sigge eller vad det nu kan vara. Han är ju min bästa vän.
Mm.
Vad är det man kallar det för? Alltså min inte käpphäst, utan min...
Din bromance. Din bro.
Och Jens hade såklart väldigt gärna velat vara med.
Ja.
Men han och Mirja väntar sitt första barn.
Inom en
idé här nu. Mm. Så att han valde att stanna kvar på ön utanför Göteborg här. Tillsammans med Mirja. Men han finns med.
Hur kommer han göra nu? Kommer han också vara ute och resa och sådär? Eller ska de liksom ta med, är det bestämt än?
Det kan vi inte ta i podden.
Nej, okay. Vi får se hur det blir. Vi får se hur det blir. Men du får berätta nu då, hur kom du på idén till Surfakademin?
Mm. Så om vi spolar bakbandet i sådär 25 år så träffades Jens och jag på Hawaii. Mm. Vi hade båda sagt oss dit för att lära surfa. Och leva med surfingen mer än bara en vecka eller två. Så att vi kombinerar den resan i sig att leva med surfen med plugga.
Mm.
Så vi träffades på Honolulus flygplats.
Nej.
Jens flygit inifrån Göteborg och jag är från Malmö. Jag hade sett Jens både först i Amsterdam och sen i LA. Jag tänkte, men undrar om han är på väg till Hawaii, han också. Och sen väl i Honolulu så hade båda tagit bort vår bagage. Så vi typ var tvungna att börja prata med honom.
Oh.
Och då visade det sig att han hade kommit dit av samma anledning som mig. Och vi redan taxi in till Honolulu. Och där då bestämde oss för att okej, så fort vi har möjligheten så ska vi hyra upp oss på ett hus på North Shore. Och North Shore på Hawaii består av 7 öar. Och Oahu som är huvudön. Där ligger då North Shore och det är surfmäckat i världen.
Mm-hmm.
Där alla världens bästa surfare och alla wannabes och alla andra söker sig någon gång i sitt surfliv.
Mm-hmm.
Och där gjorde vi ett litet beach house. Cavella Bay, precis vid Sunset Beach. Och under 3 år så surfade vi varje dag. Och
3 år?
Mm.
Oj, jäklar.
Fick om någon termin där. Nej.
Men ni pluggade då samtidigt?
Ja, exakt. Ah, okay. Precis.
Och ni båda var precis där av samma anledning? Mm. Pluggade på samma ställe, eller?
Mm.
Men okej, ödet.
Mm.
Oh, wow.
Verkligen så. Och det var en helt magisk tid. Mm. Jag var 20 och man suger åt sig allt som en svamp där och då.
Mm.
Gick och käkade frukost med Kelly Slater och Rob Machado som är sådana här surflegender och kom med sammelantorna till plugget. Och det kommer ihåg att vi köpte en vår första bil köpte vi av ett windsurflegend som heter Bobby Nash. Och han hade ryckt ut sätena. Liksom, det var en sån här van då där det från början var 8 eller 9 säter. Men han hade en massa prylar så han ryckt ut alla sätena. Och vi var ju 5. För det var Jens och jag på andra kompisar. Så att man fick då turas om att sitta i sätena och där bak. Och sen visade det sig att i USA så måste man betala bilskatt varje år. Det måste vara i Sverige också. Men gör man inte det så följer liksom det med bilen. Så har man inte betalat den här årliga skatten på bilen i 5-6 år. Så blir det straffskatt på straffskatt på straffskatt. Och slut kan man då inte försäkra bilen. Så vi köpte den här för vi tyckte den var cool, en sån Dodge van. Och sen visade det sig att okej, för att vi ska ha den laglig så kostade det $2,000. Och det var ju typ hela CSN-bidraget, så det blev det inte. Och då vågade vi inte köra den långa distansen, så vi fick åka bussen. Och då var det nästan 2 timmar enkel till plugget, så vi fick åka. Det var liksom ett varv runt ön för att komma till plugget. Men det var ganska mäktigt där och då. Nu hade man inte tyckt det var lika kul, tror jag.
Men vadå, det var 2 timmar för att, alltså, man var tvungen att ha bil egentligen.
Man var tvungen att ha bil.
Ja. Mm. Men ni prioriterar ju surfningen, så ni bodde inte så nära plugget. Ja,
exakt. Exakt.
Men vilken start på vuxenlivet. Shit. Varför gjorde inte jag det? Alltså, varför pluggade jag i Lund? Och gick runt i snårblåst och fy fan. Ja, underbart.
Mm, det var det. Jag gjorde min tid i Lund också.
Du gjorde det?
Ja, jag gjorde det.
Okej. Vilket år då?
Det här var 99 till 2002.
Mm, det var lite. Det var några år för mig.
Lite innan dig.
Ja. Men okej, så där blev ni kära i varandra.
Mm.
Och bästa vänner.
Mm.
Och då var det efter det här då som ni beslutade för att så ska vi starta bolag och göra det här till vårt liv på riktigt?
Nej, det var det inte. Utan jag åkte hem till Skåne, pluggade klart och Jens stod tillbaka till Göteborg något år efter. Han startade en reklambyrå och tillsammans på andra vänner. Jag anställde såklart. Och så att vi kunde liksom någonstans fortsätta vårt surfliv. Så att var och varannan helg, så om det inte var Klittmöll i Danmark så var det Biarritz. Så framförallt Biarritz var någonting som vi började återvända till. Så det gjorde vi ett par år. Och tog med oss lite polare, var det dåvarande flickvänner. Och sen kändes det någonstans här, jag tror att 2004-2005, att all right, det hade börjat bubbla kring surfing. Och det hade ju gjort i 60 år, fast det har gått igenom olika faser. Och surfing har ju haft ett stigma kring sig om att man måste vara stor, biffig snubbe. Man ska bli jagad av hajar på ett Silvas 3 vid Bali. Sådär. Så det är väldigt stigmatiserat. Och vi visste ju att det fanns en annan sida av surfingen. Den delen av surfing som vi hade levt med på Hawaii, där surfing är någonting för alla, oavsett om du är stor eller liten, gammal eller ung. För det är ju på Hawaii så är det ju en folksport. Det är ju som fotboll i Sverige. Aha. Alla surfar. Och på söndagarna ses man familjen, släkten, och så har man en barbecue på stranden och så går man ut och surfar och leker. Så att jag tror att det var den delen av surfen som vi älskade, och den kändes väldigt inkluderande. Man hade stora brädor, så kallade longboards, och surfade små vågor och hade väldigt kul tillsammans. Det ställt mot den här macho, extrema delen av surfen som vi inte riktigt kunde tappa in i, eller som inte var så intressant för oss. Och det gjorde ju att folk ganska snabbt, den här stigmat kring surfing, det evaporerade.
Mm.
Och alla som vi tog med oss på våra resor diggade det och ville surfa mer. Och då någonstans jag kände, ja men okej, undrar om man skulle kunna göra det här lite mer organiserat. Och det var egentligen första stapplande steget till Surfakademin. Så att maj 2006 så har vi uppe oss. Jag jobbade då på en PR-byrå i Malmö, och då hade jag lämnat Jens och hans byrå, och Jens är den här byrån i Göteborg. Köpte 2 folkabussar och 20 surfbrädor, och sen så drog vi ner, och jag kommer ihåg att jag skärmade el och café. Att ja, men ni kan skriva någonting om oss, och så här, det är en ganska rolig grej vi ska göra. Så de skrev någon artikel och folk tyckte det var lätt kul. Så folk kom ner.
Mm.
Och jag kom först veckan, där vi 2 bokningar. Ungefär samtidigt som en av bussarna brakade. Och det kändes så här, och det var på min 30-årsdag faktiskt. Och det kändes, all right, okej, okay, det kunde eventuellt börjat lite bättre. Men i den sämsta världen så får vi surfa en hel sommar.
Mm.
Och den världen är faktiskt väldigt härlig liksom. Så att jag tror att, och sen ganska snabbt så kom det in lite fler bokningar och rullade på bra. Och än en gång, normen är ju relativ. Jag vet inte vad jag hade väntat mig, utan vi hade liksom ingen mall som vi följde, utan det var bara intuitivt och väldigt mycket lekplats. Mm. Väldigt, väldigt mycket lekplats. Så var det som en man fick uppleva de här tonåren man inte riktigt hade. med full lek. Full lek var det. Mm.
Gud vad härligt. Mm. Jag tänker när man är 30, jag är ju 31. Att det känns ju som att det är väldigt lite lek. Just nu i livet. Alltså det är mycket. Men mycket handlar ju om självförverkligande och bygga upp. Och det är liksom ganska allvarligt. Som karriär och man har, så här, 20-åren var lite mer att man embraceade kanske lite mer lek. Men vad härligt att du bara liksom tog tillbaka det och bestämde dig för att så här, nej, men livet ska ju vara kul. Liksom. Mm.
Ja, jag tror att det blev så, och än en gång väldigt mycket samspelet med Jens.
Mm.
Det är så svårt att se, eller omöjligt att se, att man skulle göra, att jag skulle göra det själv. För Jens har alltid varit där, och Jens, vi har båda den här lekfulla auran, och jag tror att vi båda har inspirerat varandra till att leken hela tiden ska stå i fokus. Så att det blev som att vi bara förlängde, det blev som en brygga mellan Hawaii-åren där vi faktiskt var runt 20 och sen spola fram bandet i 5-6 år.
Mm.
Och sen blev det ju, kändes som att när våra gäster, våra deltagare väl kom ner, så kändes som att dag för dag, att alla de här maskerna och de här uniformerna och de här kläderna vi har på oss och de här rollerna vi spelar, de tenderade att försvinna. Och till slut blev vi bara ett gäng kompisar som åkte runt och hade kul. Så jag tror att redan från början, så hela det här om man leker med skola som ett koncept, så är det ingenting som har inspirerat oss. För skola känns som att det är väldigt lätt, man vill inte driva Carl Bildts uppskola. Jens brukar säga det, och det ligger någonting i det. Så att jag tror att just själva skolan och surfskola var aldrig någonting som vi hade med oss när vi satte upp själva konceptet Surfakademin, utan det handlade snarare om att Surfakademin ska vara det livet som vi själva har levt, att vi är ett gäng vänner som åker iväg på en resa tillsammans.
Mm.
Och det ska inte vara någon skillnad mellan oss och dem, eller vi ska göra det tillsammans, vi ska åka och käka på härliga restauranger, vi kanske besöker en shaper, alltså de som bygger brädor, och vi har kul tillsammans. För mardrömmen någonstans var ju att stå med en visselpipa på stranden med pekpinnar, och så skulle man surfa i 50 minuter och sen var det klart, och sen var det nästa crew liksom, eller nästa gäng då. Så att just det här leken redan från början var i fokus, och det kom så naturligt för oss. Så det var liksom ingenting som vi behövde, och sen också att vi hade hela den här hawaiianska idén och tanken kring surfing, det här inkluderande, att surfa små vågor, vi gick inte igång på att surfa stora vågor, utan det kom också naturligt. Så det var ju väldigt tacksamt, just den biten.
Mm.
Och sen också en väldigt stor, för mig i alla fall, så tenderar jag till naivitet eller så här blåögdhet, så det var ju bara
positiv.
Ja,
eller?
Det är en fin linje, tror jag. Men oftast positivt.
Mm. Men jag tänker också, vi har träffats nu 2 gånger, så jag känner inte dig så bra, men det lilla jag kan förstå är att du känns inte kanske som en person som skulle älska att ha ett 9-5 jobb på en byrå då, där du var, alltså det känns som att du vill ha lite frihet i livet, eller?
Mm.
Så det var väl också kanske då ett sätt att skapa det livet.
Ja, nej, men det finns absolut, jag tror att just den här otroliga suget efter frihet, jag kan ibland uppleva lite klaustrofobi när saker och ting blir för givet, eller när det blir för linjärt, eller för stramt, eller för inboxat. Och sen å andra sidan, när jag var på byrån där, det var ju superkul, jag var 25 och fick göra en massa roliga grejer, så att den tiden var väldigt härlig. Men det kändes också som att, så jag tror att Surfakademin och allt det jag har gjort har, alltså den tid jag hade innan, har bidragit till att Surfakademin har gått så bra som det har gjort, och att jag har kunnat realisera mina drömmar på det sättet. Så att jag är väldigt tacksam för den tiden också.
Mm.
Och sen så är det ju så att när man pratar om frihet, om vi har väl lite utrymme att prata om frihet.
Absolut, ja.
Så jag tror att själva tanken kring frihet är inte alltid synonymt med, eller begreppet frihet är inte alltid synonymt med lycka. Jag tror att för mig så har jag haft väldigt mycket, och jag uppskattar egentligen att prata om harmoni snarare än lycka. lycka är fantastiskt och vackert ord, men ibland så kan det bli lite så här svårgreppbart, och det känns som att det är så många som har lagt värderingar i ordet lycka, så att man vet inte riktigt vad ens egen definition av lycka är.
Verkligen.
Men harmoni och balans är lättare för mig att förstå och eftersträva.
Mm.
Så att någonting som jag har känt kanske senaste året med pandemin och så, för det var ju som att från en dag till en annan att luften gick ur ens livsskapelse och folk kunde inte resa längre.
Mm.
Och det vi har gjort senaste året är att istället för att åka till Costa Rica, till Biarritz, till Kalifornien, så har vi gjort vårt absolut bästa för att skapa den energin och flödet hemma.
Mm.
Och så har vi haft surf och yoga retreats i Varberg, på västkusten och nere på Österlen. Och då har det varit så att då har Jens och jag varit mycket mer operativa igen. De senaste säkert 10 åren så har surfakademin rullat på fint, och vi har haft helt magiska instruktörer och coacher som har varit med i vårt team och sådär. Och vi har kanske drivit mer surfakademin som en reklambyrå. Men när pandemin kom så fanns det inga medel för att ha kvar det crewet, utan då var Jens och jag tvungna helt enkelt att gå tillbaks och inte bara sitta här eller vara någon annanstans och göra en kampanj, utan vara med i vattnet och vara instruktörer, någonting vi inte har varit på väldigt länge. Och det var intressant att se hur snabbt det gick ifrån att, om någon har sagt det till mig för 5 år sedan, så hade jag känt den här klaustrofobiska känslan av att oj, nu har ju mitt liv, man tenderar ju att vilja gå mot en progression, att utvecklas på olika sätt, och vi ska bygga en retreat och vi ska göra det här och det skulle kännas som en, inte bara en stagnation utan en regression, och regression har ju varit väldigt sammankopplat med en negativ tanke liksom, och känsla inombords, ångest. Men ganska snabbt så blev det, jag kände egentligen aldrig det, utan det var snarare bara en otrolig tacksamhet, så här, wow, okej, nu åker vi ner torsdag till söndag och bygger om det här, gör om det vi gjorde för 15 år sedan, fast på ett helt annat sätt, med den vetskapen och den kunskapen, med ett leende på läpparna. Så då har vi ju varit, ska man säga, mitt liv och min verklighet har blivit mycket mer uppstyrd och mer uppboxad, så här, torsdag till söndag gör man den här grejen, och jag har känt att den strukturen har bidragit till harmoni. Faktiskt att det blir någonstans en kanske då lite mindre frihet. Dels är det att ekonomiskt har det inte varit lika tacksam.
Ja.
Och sen att man också har varit kopplad till att man verkligen måste vara på plats. Okej, ska vi ha ett retreat, då måste Jens och jag vara där. Annars blir det ingenting. Och så kommer det inte vara för evigt, men så har det varit senaste året och kommer vara så ett år eller två till säkert. Och därmed, om bara kommer tillbaka till det här efter det jag strävar efter, harmonibalans, så känns det kanske som faktiskt att aningen mindre frihet har bidragit till att jag upplever en högre känsla av balans och harmoni.
Jag tycker det där är så spännande, för jag känner ju också väldigt mycket frihetsbehov i livet. Jag kan verkligen känna igen jättemycket av det du pratar om. Och har också insett nu i och med pandemin, för mig har det blivit tvärtom. Att jobba hemma och mycket mer löst och liksom någonting som var fantastiskt skönt i början, att man liksom kunde verkligen styra sina dagar på ett annat sätt och sådär. Men nu när det börjar gå tillbaka igen och man får mer rutin och går till ett kontor som jag gör med mitt andra jobb i vissa dagar, och även ha podden som vi liksom måste, fast det är fantastiskt, alltså bara kul, men göra vissa dagar. Och jag förstår verkligen vad du menar. Jag tycker också att det skapar en känsla av, vet inte, meningsfullhet kanske.
Mm.
Att det ligger något där. Jag tror vi människor överlag mår väldigt bra av rutiner. Och vi har ju ja, men det har väl kanske inte varit så högt värderat. Särskilt inte den här liksom, nya generationen, millennials. Det är inte något som vi älskar. Men jag tror att vi, det finns ju någonting i vårt, jag vet inte om det är vår, den här savannmänniskan i oss som gillar det.
Mm.
Men jag förstår verkligen vad du menar.
Ja, men också att vi, livet är ju långt och vi går igenom olika faser. Och det är ju en ynnest att ha möjligheten att kunna utforska de här olika bitarna. Total frihet. Okej, hur mår jag av total frihet? Hur mår jag när stjärnorna står helt rätt och jag är på en katamaran i Maldiverna och får surfa 8 timmar per dag? Och hur mår jag under regn i oktoberdag när jag sitter hemma på Söder? Alltså, det fina är att koppla däremellan, att man kan må precis lika bra och precis lika småsvajigt på båda platserna. Och det tror jag också att man kan göra med total frihet eller ingen frihet. Och det är väl, man vill hitta den här fina, klassiska gyllene medelvägen, tror jag.
Och också kanske landa i en acceptans av att det kommer att vara svajigt och det är det som är livet. Det är något som jag har insett mycket de senaste åren. Att man kommer aldrig någonsin hamna i en situation, liksom i en period av total balans, harmoni och lycka i många år fram. Alltså utan att det kommer hela tiden komma perioder av utmaning, känslor. Som tjej så har man ju det varje månad ofta, när man har PMS till exempel. Oundvikligt. Men det kommer alltid vara perioder. Och jag tror någonstans, ur ett spirituellt här, liksom, synsätt, så tror jag att det är ett sätt att få oss att utvecklas.
Mm.
Att vi ska gå igenom sådana perioder för att vi ska komma till insikt om saker och ting.
Mm.
Och bli mer, ja, men bli mer liksom evolved som spirituella varelser på något sätt.
Mm.
Men det är också väldigt intressant att ha dig här och just prata om det här perspektivet, som att du verkligen har levt ett självförverkligande liv, ju.
Mm.
Många gör ju inte det. Många kanske lever mer av i en box, att man, ja, men lite så här det som förväntas av en, att man har ett vanligt jobb och familj och alltså så, lite mer så som ens föräldrar levde. Eller, men du, känns det som att du verkligen har gjort ett val av att så här, jag ska leva ett så optimalt liv jag kan.
Mm.
Eller har jag rätt där?
Jag hade någon som minns vilken med nu vem det var, men som berättade om sitt värv, och hon var skådespelerska. Och så här, ja, men redan från väldigt tidig ålder så valde jag, man liknar livet med typ en öken. Och att man vill lägga fokus på en sak, och då vattnar man en ökenblomma. Det är den man vattnar. Eller så kan man välja att vattna flera stycken lite så där. Men hon väldigt tidigt kände att, ja, men det är just den här ökenblomman som jag vill fokusera på och kultivera. Och så blev det med surfing för mig när jag var 19 och kom till Hawaii. Jag hade ingen aning om att det var någonting jag skulle få ha möjligheten att jobba med under så lång tid som jag gjort. Vi vet ju inte vad som händer imorgon, men hittills har det varit fantastiskt. Men där och då så kände jag väl att mitt fokus i livet, det var som ett, jag vet inte, uppvaknande låter så stort, men det blev min ledstjärna, blev väldigt tydlig i alla fall. Redan där då, att det var just kopplingen till naturen, havet, surfen, innan jag kunde sätta ord på det.
Mm.
Nu är det så mycket lättare när jag kanske är mer införstådd kring meditation och andra spirituella övningar. Men där och då som 19-20 år från Skanör, jag är ingen aning. Alltså, men det var någonting som hände varje gång jag hoppade i vattnet. Det var supersvårt. Jag hade absolut ingen talang. Och det har jag, har ingen talang för surfing, men det är någonting jag har gjort väldigt mycket. Och för eller senare, när man gör någonting väldigt många gånger, så blir man ändå hyfsat på det. Och det är väl också det någonstans, det vi nämnde lite så här inledningsvis med passionsdrivet entreprenörskap och den här ökenblomman och det med det fjärde, det är att när man har den här starka drivkraften och den här passionen, så då finns det liksom inget bäst för datum.
Mm.
Så jag tänker mig att jag är superinspirerad och imponerad av så här, sanna entreprenörer, för det ser jag mig inte själv som, även om jag skulle önska det ibland. Så, men som skulle kunna, om någonting skulle gå och den här ökenblomman skulle dö, att de bara, all right, det är inga problem, jag har 15 andra ökenblommor. Daniel Ek har 1000 andra idéer till Spotify. Men för mig så har det ju varit, jag har gjort någonting som jag håller så otroligt varmt och om hjärtat, och någonting som jag älskar. Så det är ju någonting som, när pandemin kom så var det ju inget, ja men vi kör på ändå.
Mm.
För jag hade inte de andra 15 ökenblommorna som jag kunde hoppa över till och göra någon rekord i livet. Så att, på gott och ont tror jag. Men för mig är det, har ju varit en väldigt tydlig ledstjärna i alla fall.
Ja, men jag tror också att det är en stor dröm för många att känna att man jobbar med det man älskar och att man har en väldigt tydlig väg där. Så att det ska du nog vara väldigt känna stolthet, tacksamhet, alltså det känns ju som en, ja, men som sagt, som en riktig livsdröm som jag själv också kämpar mycket för, att kunna leva på och jobba med sin passion liksom. Och jag tror inte att man ska ha som mål att ta en massa utvägar, utan att verkligen försöka att kunna göra det som gör en alla lyckligast liksom. Eller mest harmonisk och balanserad. Men det här med passionsdrivet entreprenörskap, du är ute och föreläser om det och pratar om det och sådär. Och vad, kan du inte berätta vad det är? Vad betyder det för dig?
När det här nämnde att jag inte ser mig själv som en entreprenör. Jag umgås väldigt mycket med entreprenöriella människor. Och det dyker upp så mycket idéer. Borde jag göra det här? Borde jag göra den här grejen? Och sådär. Och jag hör vad de säger, men jag kan inte riktigt känna det i hjärtat liksom. Och det var Knausgård som sa att för hjärtat är livet lätt, för det slår så länge det kan någonstans. Och där tror jag grunden till det passionsfyllda entreprenörskapet ligger, att det är någonting som man värna så mycket kring. Jag menar, om man är till exempel musiker eller man är författare eller vad man nu har för värv liksom, som är så sammankopplat till individen. Att det är, för Jens och mig så har ju Surfakademin blivit ett väldigt tydligt verktyg för att kanalisera ut vår kreativitet och vår glädje. Och när man har, eftersom vi utgår väldigt mycket från det passionsfyllda, så jag menar, om McKinsey-konsult hade kommit in och sett över våra destinationer, så hade hon eller han säkert så här, ja men de här tre destinationerna måste ni stänga ner, här måste göra den här grejen, ni måste dela på, ni kan inte åka iväg på en inspirationsresa till Senegal eller det med det fjärde så här. Och de bitarna har vi ju inte, och sen så är det ju någonting vi har fått lägga på allt efter åren har gått. Men i början var det ju en inkubator för kul. Det var ju en lekplats någonstans. Och sen så allt eftersom åren har gått så har vi försökt hitta fram till en professionalisering. Låter så jäkla tråkigt, men hitta fram till en struktur. För att det är också en fin linje mellan, man kan också vara lite för loose ju någonstans. Så det gäller att hitta den här fina medelvägen däremellan. Men för att gå tillbaka till passionsfyllt entreprenörskap. Du känner säkert igen dig när du pratar med dina vänner så här, eller när du pratar med dina vänner om att men jag vill starta en podd. Och så är säkert dina vänner jättepeppiga. Så här, men det var kul, ska jag göra det här? Och så har de säkert en massa idéer också. Och sen så släpper ni ett par avsnitt och sen så tycker de det är jättebra. Och sen så, men ni borde göra det här. Och det var som en kompis till mig som drev ett café, och så han säljer bullar och kaffe. Och så, men du, för ett par år sedan borde, och jag kom på mig själv, du borde köra chia pudding och acai. Och så sa man bara, han har varit med länge, så han bara, men ja, absolut, det kan jag, men jag vill ju bli bäst på att sälja kaffe och bullar liksom. Så vad vi kan ta med oss i det här med det passionsfyllda entreprenörskapet kanske, det är att första 5, för att säga 10 år, var det så många som hade idéer och tanken, borde göra det här grejen, borde göra den här grejen. Idag kan jag verkligen uppskatta det, ta in det och bara säga, ja men tack så jättemycket. Det är någonting vi kan lura på, eller? Nej, det tror jag inte, för nu vet jag vad Surfakademin står för. Men just, jag tror att det är så skönt än en gång när man utgår, när ens värv, ens idé utgår ifrån det innersta, då blir alla de här. Annars tror jag att det är svårt i början att hitta den här röda tråden och hitta fram någonting unikt. Det är väl därför idag som folk lägger $2 på förpackningen och $1 i utveckling av produkten. För att man differentierar sig bara på utseendet,
ja,
istället för innehållet. Och Surfakademin vill jag ska ha det bästa möjliga innehållet och det bästa möjliga förpackningen, en kombination av de två.
Men det här är ju väldigt alignat med mycket av det vi pratar om i den här podden, att man ska utgå från hjärtat och kanske inte hjärnan eller huvudet eller det man tror och förväntas och det man ser att någon annan gör, utan att hela tiden gå tillbaka till vad vill jag, vad känner jag i hjärtat. Och jag tänker väl att någonstans så tror jag att världen kommer fungera i perfekt harmoni och balans när alla människor vågar tuna in till vad de känner i hjärtat och inte håller på och försöker att liksom leva upp till någon annans förväntningar eller göra det som man liksom tror är rätt och sådär, utan hela tiden bara lyssna. Och det är skitsvårt. Det är liksom en av de stora utmaningarna som inte, alltså som det kräver ju ett ganska mycket av ett arbete för att hela tiden göra det. Har det varit svårt, tycker du, att tuna in till hjärtat och stå fast vid den här inre kompassen som du har, du och Jens har?
Ja, och än en gång är det ju, alltså det vi känner in nu och det vi pratar om nu, det är ju verkligen en sån otroligt viktig ingrediens i det här, att man vill hitta kontinuitet över tid och inte flipploppa allt för mycket. Sen så är det ju farligt att vara för mycket bara på hälarna, bara, ja men här är jag, nu ska vi bara göra den här grejen, för då kan man ju bli som faxen, att man inte kom på, att man inte tog sin produkt vidare någonstans. Men jag tror att än en gång så har det ju varit samspelet med Jens och mig, att man inte är ensam i det här, så det är väl en stor man ska på något sätt ta med sig och försöka förmedla och rekommendera lyssnarna som vill följa sin dröm. Det är väldigt härligt att ha med någon på resan, precis som det är i livet med partner och vänner och familj. Just den har ju gjort hela den stora skillnaden för mig och för Surfakademin, att vi gör det tillsammans någonstans. Men visst, det är ju väldigt lätt att dras med. Det dras med både när vi fick flow och det kändes som att alla ville ha en liten del av kakan. Och då ganska snabbt så fick man ju en inblick och känsla. Okej, ja, men nu är det surf och imorgon så är det paddel och övermorgon och golf börjar bli coolt igen.
Ja.
Så att det är många som vill komma in, om det är företag som vill göra samarbete eller om vad det nu kan vara för någonting. Så där är det väl också viktigt, det är skönt att man har satt fundamentet. Och där känns det som att Surfakademin fundamentet är väldigt satt, samtidigt som jag älskar också en uns av förändring. Och där tror jag samspelet mellan Jens och mig också är centralt, liksom, att vi kan, att vi har lite olika, ska man säga, egenskaper.
Ja, för jag tänker att den inre kompassen säger inte att allting ska vara som det är, utan för att ni förändras ju hela tiden. Och Surfakademin i det här fallet utgår ju från er. Och ni, tänker jag, har väl förändrats jättemycket på 25 år. Eller? Ja. För det är också någonting som jag skulle vilja prata lite om, det här med självutveckling. Vi brukar höra kvinnor prata om det i den här podden, men jag tycker också att det känns spännande att höra ditt perspektiv på det. Har du funderat mycket på självutveckling? Är det någonting som du är intresserad av, eller?
Absolut, absolut. Och det har ju varit en del händelser i mitt liv som har, ska man säga, aktualiserat det sökandet än lite mer kanske. Och en sån händelse var när min bror gick bort för 6 år sedan. Och då var jag mitt uppe i så här en av mina själv förverkligande drömmar. Jag bodde lite beach house i Kalifornien, surfade och rullade på och high-fivea med universum det var helt magiskt. Och min bror gick bort och då flyttade jag hem. Men det kändes bara som att jag drogs tillbaka mot den biologiska myllan på något sätt. Så att jag tror att det har aktualiserat både en resa med rent så här ganska klassiskt terapeutiskt till mer spirituella bitar. Och också vad lägger vi det spirituella? Jag tror att surfing för mig har ju varit en väldigt sån här spirituell outlet eller en spirituell kanal. Just kopplingen till havet, naturen, när man går upp i gryningen när det fortfarande är mörkt och går ner barfota och dansar mellan stenar och rötter i djungeln för att sen komma ut på stranden och paddla ut och man ser den här solen som glider upp över palmkronorna. Det är ett väldigt spirituellt, meditativt ögonblick.
Ja, herregud, ja.
Och sen få göra det med nära vänner. Det är ju... Ja, apropå det här med harmoni och balans, det är ju ett väldigt vackra ögonblick och det gör ju någonting med en och där också blir väldigt tydligt och just en så här prioritering, vad man prioriterar att göra i livet någonstans. Men för att koppla tillbaks till din fråga så när Jack gick bort så var det absolut någonting som, det var så mycket i mig som bubblade upp och det var frågor kring, ja, med allt det klassiska med ganska Jung och Freud-frågeställningar som hade säkert funnits där som jag varit nyfiken på, men de aktualiserades kanske ännu mer där och då. Har liksom en rutin som jag tycker är härlig, som absolut har spirituella inslag. Jag jobbar dels med en coach mellan varven, ibland väldigt intensivt och ibland lite mer sparsmakat. Och det känns som att där det kan det vara emotionellt, det kan vara mentalt, det kan vara fysiskt. Det är jag väldigt tacksam för. Man är en fantastisk man. Och sen så är det såklart med breathwork, någonting som jag har tappat in i än mer de senaste åren. Och där är Wim Hof en inspiratör, kombinerar det med kalla bad. Där blir det också, där är det intressant för med surfing. När man pallar ut, om vi fortsätter på den här storyn som jag tror för någon minut sedan. Men när man väl kommer ut, man talar om line-up, det är alltså där utanför där vågorna bryter. Så det är ju, man får ju paddla ut genom brytande vågor. Och sen när man kommer väl ut, line-up, där bryter det inga vågor. Där sitter man och väntar på sin tur eller när det kommer fin vågen. Där är det ju väldigt lugnt. Kan vara väldigt lugnt. Det kan ju vara stökigt och det kommer en stor våg. Och så, wow. Men vi leker med en sån här dag där det är lugnt och fint där. Och det är ett väldigt så här harmoniskt ögonblick och väldigt meditativt. Men så fort man ser den här vågen som tornar upp sig i horisonten så är det ju all right. Då förläggs all den här lugnet till ett energi- och adrenalinpåslag. Man vänder brädan om, slår ett jätteöga bakom axeln, tar ett par palletag, lägger sig i linje med vågen och sen hoppar man upp. Och då är det ju full närvaro. Det är Björn Natthiko som pratar om härvarande. Jag tycker det är ett väldigt vackert ord. Och väldigt applicerbart i surfing. Så att jag tror att den kombinationen uppskattar jag väldigt mycket. När man har det här meditativa fantastiska lugnet och sen adrenalin på slaget. Och det kan jag också känna lite med Wim Hof kanske, när man kör andningen som kan både vara intensiv, den kan vara lite lugnare och sen håller man andan och sen så kör man ett kallbad på det. Jag tycker att kombinationen mellan de bitarna, det talar verkligen till mig. Och eftersom jag kan ha tillstymmelse till att drifta iväg i mitt fokus, så kan det få mig att komma tillbaks till kroppen igen. Om det blir för monotont så kan jag spacea ut lite och bli ofokuserad och vara allt annat än den här varande, bortvarande. Så just den här kombinationen tycker jag väldigt mycket om. Att det är lugnt och intensivt, lugnt, intensivt. Det gör att jag blir här. Och det tycker jag är en vacker känsla.
Verkligen. Det låter så härligt. Men har du tidigare känt att du inte har kunnat, alltså har du inte hittat riktigt den närvaron? Vad har varit dina liksom struggles? Jag tänker att det kan vara intressant för lyssnarna att förstå. Har det varit då att du har haft svårt att det är svårt för fokus som har varit liksom en av dina utmaningar där, eller?
Ja, men du menar mina få tillkortakommanden. Det är en väldigt korta lista. Nej, men dels är det ju det vi pratar om, det här med ett väldigt väldigt längtan av frihet. Väldigt längtan av frihet. Och akilleshälen där och till det är ju att utmaningen att knyta an till långvariga relationer. Jag har haft det här att jag vill ut i världen, lite så här sjömansupplägget. Och sen har jag då också på gott och ont lite med den diagnos, frihetsdiagnosen, har jag kurerat mitt liv efter det, så att jag alltid har en rimlig anledning. Sorry älskling, alltså jag måste verkligen åka ner till Costa Rica nu, och sen efter det så är det lite stökigt på Sri Lanka. Så jag kan rättfärdiga den här flykten. Så det här frihetssuget, benägenheten till att jag är beroende av frihet, har ju då resulterat kanske till ett ödmjukt flyktbeteende.
Där är ju närvaron en väldigt fin motvikt mot det. Som jag kan verkligen förstå måste vara, ja, men den är ju väldigt viktig för alla. För alla vi har ju olika flyktbeteenden. Alla människor har ju det. Sen vad det handlar om, det är frihet eller om det liksom är scrollning på mobilen eller, alltså det, man gör ju massa olika saker för att slippa liksom vara i vad man nu är i. Men det är intressant det här med det spirituella, att det har kommit in kanske lite mer i ditt liv senaste tiden, och att det också då har blivit en del av Surfakademins koncept mer och mer, eller hur? Och att ni då nu kallar det för surf- och yogaläger. Är det alla läger är då surf och yoga nu?
Precis, ja. Så att jag tror att det finns så här fint uttryck på engelska när man pratar om att man har shoehornat in någonting. Alltså vi har ju haft, yoga har ju varit med oss på vissa destinationer som i Costa Rica, Sri Lanka, egentligen sedan starten. Men det har fått anpassa sig väldigt, och varit väldigt tydligt, vi är ju surfare och surfing har fått stå i första rummet. Sen så har yoga varit med, fast vi har liksom, det har fått hänga lite på flanken sådär. Och de senaste åren så har yoga fått sträcka ut mer och mer, och senast skulle jag säga nu när vi har varit hemma vid så har det blivit mycket mer tydligt att dels har vi ju surf, vi är surfare, det är hjärtat, och sen så har yoga, meditation, kallbad, andningsövningar som nu går under begreppet yoga blivit mycket ett annat starkt ben. Så nu står vi på båda de här benen. Och det kan man säga är en kombination av att det känns mer självklart för oss. Det är ju en del av vår vardag liksom, att vi vill ju leva som surfare även när vi inte surfar. Och då blir ju den här yoga, meditationen, kallbad, andningsövningarna väldigt härliga aktiviteter och tappa in i. Sen också tror jag att ut business perspektiv så när vi är hemma, det finns ingen garanti, det kan vara platt. Man kan åka ner och det är helt platt, och då, även om vi nu har haft tur med Poseidon, han har faktiskt givit oss vågor. Mm. Jag tror att alla utom en helg hemma vid, vilket är helt magiskt. Mm. Men eftersom det inte finns någon garanti på vågor, och lägger man så här, okej, vi ska åka ner på surfretreat och är det platt. Det är klart att det kan uppfattas lite tråkigt. Man kan känna sig lurad på konfekten. Men nu när vi är så här surf och yoga retreat och alltid tycker det är kul, så blir det liksom att, ja, oavsett om det nu skulle vara så att just den helgen att det inte blir några vågor, så kommer vi ha massa härliga aktiviteter ändå.
Mm.
Och det känns så självklart. Och det, jag vet att du har haft ett par fantastiska gäster tidigare, Food Geeks systrarna.
Mm.
De var ju med och brassade käk på Österlen i sommar. Och det var vi på steroider. Alltså, då blir livet inte bättre.
Mm.
Men då var det så här, surf, yoga, meditation och maten. Så det känns som någonting som vi vill också ta med oss ut i världen, att det är de tre benen mer och mer. Och det är ju för att, varför? För det är för välmående, det är för harmoni och balans.
Och det är den här holistiska.
Det är det holistiska. Ja. Jag försökte inte använda det just det ordet.
Nej, du tycker det är lite
kört. Nej, men jag tycker det är bra. Men det,
ja.
Jag har säkert använt så många floskler redan, så försökte hålla mig borta ifrån det. Men holistiskt är ett väldigt fint ord också. Så, att, så det vill vi tappa in mer och mer i. Och det känns så självklart för oss.
Men vad, på det temat, så det här med att ni blir mer och mer spirituella, så har ju du och jag kokat ihop en grej. Och det handlar om Costa Rica i vinter.
Mm.
I februari antagligen.
Mm.
Datum kommer komma. Men vi ska ju ha ett Holy Crap samarbete med er.
Otroligt.
I Costa Rica.
Otroligt. När man tror att det inte kunde bli bättre, så tar vi det ett steg till.
Ja, men det här känns ju... Dels ska jag ju vara ärlig och säga att jag gör ju det här av egoistiska skäl på ett sätt. Jag har ju pratat i podden varje vecka om mitt sug att resa, komma ut i världen, se, uppleva, ja, bara liksom... det suget har väl många nu såklart efter de här långa månaderna. Men, och jag har ju bara längtat efter att få åka på ett av era läger, eller retreats, och också känt att jag vill ju också få in jättemycket spirit.
Yes.
Även om det, ett upplägg är ju redan perfekt, men liksom, jag kan ju aldrig få nog av det spirituella. Så att då har vi ju pratat om att ett utav era läger på Costa Rica ska bli lite mer spirifierat.
Mm.
Och där kommer ju jag vara. Så det ska bli så sjukt spännande.
Helt magiskt. Det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot.
Mm.
Och alltså, vi bara ägnar ett par fina hjärtslag åt att bygga upp scenen lite kring Costa Rica och Santa Teresa. Santa Teresa har ju varit vårt vinterhem nu i 17 vintrar har vi varit där.
Mm.
Om vi sätter scen lite då.
Mm.
Kring Santa Teresa så ligger det på Nicoya-halvöns södra spets.
Mm.
Och man har en liten grusväg som går igenom Santa Teresa, Malpaís och Playa Hermosa. Tre byar som håller sig ihop av den här vackra, vackra stranden. Och så ligger det otroliga restauranger med dagsfångad fisk och smoothiebarer och massa härliga människor. Och det finns någonting i det här med att det är samma människor som, dels såklart många som har varit ett par år som bara, nej men nu flyttar jag hit. Och har man inte den innesten så kommer man däremot ofta tillbaks två, tre gånger och tillbaks för alltid. Vi ska ju behandla den platsen vi är på som vi bor där med den respekten, men det gör vi ju tyvärr inte alltid. Men om det är en plats man kommer tillbaka till, så känns det som att det finns något inneboende i alla som kommer dit och är där och verkligen kommer tillbaks år efter år, att man stannar ett par minuter till för att prata med folk, man tar hand om sina grejer, man stökar inte runt och man respekterar platsen på ett annat sätt, och det gör att det blir väldigt inbjudande. Och jag brukar säga att det är liksom en mikropol, alltså det är väldigt kosmopolitiskt men på en väldigt liten plats. Så att, och Surfakademin, vi håller till på en djungellodge som ligger precis invid stranden i Santa Teresa. Och där är vi hela vintern från december till mars. Och där har vi vårt fina surf- och yoga-upplägg. Och som sagt var, så gör vi det här tillsammans med er en vecka i februari. Med ytterligare ett... Eller inte bara en och så fler unsar och härligt spiritualitet.
Ja, och vi har inte riktigt bokat och liksom spikat exakt vad det är vi ska göra eller vilka personer vi ska ta in. Men vi tänker oss ju shaman från ön.
Ja, exakt.
Vi tänker oss breathwork. Vi tänker oss liksom någon medial person. Lite olika sessions av olika slag.
Sound healing tycker
Sound
jag
är helt healing magiskt. Borde vi ju såklart ha med. Mm. Ja, så att det här kommer ju komma mycket mer information om på Instagram.
Stay tuned.
Men jag vet inte vad jag ska säga, men jag är så taggad så. Gud vad härligt det ska bli. Helt fantastiskt, jag har velat åka till Costa Rica i 10 år. Så att,
Nu är det äntligen
dags. Och alla som har varit på Santa Teresa är ju, precis som du säger, helt förälskade och känner att de bara måste tillbaka. Nej, men så det här ser vi verkligen fram emot så mycket. Men Peter, du ska du få fortsätta din dag i den här höstiga måndagen i oktober när vi spelar in det här.
Som har förgyllt av det här fina samtalet.
Ja, tack snälla.
Ja, tack snälla. Och vi ses i Costa Rica.
Det gör vi.
Pura vida.
Ja, vad härligt.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.